Ni lyssnar på Radio Tyresö och mitt namn är Ann Sandin Lindgren. Och nu sitter jag här i studion med en person som jag känner sedan lång tid tillbaka som heter vadå?
Zubeyde Demirörs.
Ja, och du och jag känner varandra egentligen från början från Nyboda skola.
När jag gick där, ja, på högstadiet.
Och det var jättelänge sedan.
Det var många, många år sedan.
Ja, och jag har sett ditt namn lite här och där. Jag har sett dig på tv. Jag har hört dig på olika såna här diskussioner. Och du och jag är faktiskt kompisar på Facebook. Så ja. Jag har följt dig lite grann. Vad du gör för någonting. Kan inte du ta det lite grann från början? Du får berätta vem du är och var du har bott någonstans i Tyresö. Mm.
Jag är en Tyresöbo och jag är född och uppvuxen i Tyresö kommun. Och jag älskar Tyresö kommun. Och jag vet att den dagen jag dör så kommer jag också bli begraven här i kommunen. Mm. Inte så många andra landsmän gör som tas ner till hemlandet, till våran lilla by som vi egentligen ursprungligen är ifrån.
Ja, vilket land alltså kom din familj ifrån?
Vi är från Turkiet ursprungligen, ja. Från en liten by som heter Kulo. Och majoriteten av turkar i Sverige idag, de kom på 60-70-talet och är från den lilla byn. Och då kan man undra sig hur hela den turkiska befolkningen representerar den byn. Och det var tack vare Olof Palme. Aha. Som många turkar alltså, har en jättestor kärlek till. Han hade upptäckt våran by. Jag tror till och med när jag hör från mina farföräldrar att han var där nere i byn. Aha. Och välkomnade in en arbetskraft. Och många av mina landsmän höll på med jordbruk och liksom bodde i den här lilla byn och såg det som en möjlighet att komma ut ur landet till ett land som skulle stå för mänskliga rättigheter och demokrati.
Okej. Men är du född i Turkiet eller är du född i Sverige?
Jag är född i Sverige. Mm. I kommunen och jag är den tredje generationen.
Så det var dina mor och farföräldrar som...
Jag har hela min släkt i Sverige.
Ja. Vilka var det som kom först?
Det var mina far- och morföräldrar som kom först. Mm. Och sen så kom hela familjen. Och från början så hade de en tanke om att de skulle komma hit och tjäna pengar. Och liksom kunna försörja sin familj och en vacker dag flytta tillbaka. Men så blev det inte. Utan sen kom kvinnorna. Och barnen föddes här, vilket ledde till att det blev svårt att separera sig från Sverige eftersom den nya generationen föddes ju här. Och det blev liksom en dröm för den äldre generationen att en vacker dag flytta tillbaka till sin by.
Mm. Vilket år är du född?
Jag är född 72.
Och var någonstans bodde dina föräldrar när du föddes?
Det intressanta är att mina farföräldrar flyttade till Tyresö. Ja. Och mina farbröder och alla. Och härifrån så småningom flyttade alla ut. Men vi var den enda familjen, min mamma och pappa, som blev kvar. Och det tackar jag Gud för. Ja. Eftersom idag när jag ser liksom, så ser jag att min mammas släkt bor på röda linjen. Som ungdomarna kallar idag. Röda linjen och blå linjen. Och min pappas släkt bor ute i Haninge. Och tittar man idag på integration och jämför jag mig, mina syskon och mina släktingar, mina kusiner som bor ute i de här tätområdena, så märker jag att det är en jättestor skillnad på integreringen in i det svenska samhället.
Vad tror du att det beror på? Alltså att det var bra integrering då i Tyresö? Vad är det som gjorde det, tror du?
Absolut, för att det fanns inte så många av våra landsmän. Alltså den sociala kontrollen som begränsade till exempel oss kvinnor i att utvecklas som egna individer. Den sociala kontrollen är väldigt stark. Jag glömde nämna att vi liksom lever och har levt. Alltså vi har levt och lever fortfarande i en hederskultur som många idag känner säkert till i Sverige efter morden som skedde på Fadime Shahindal och Pela bland annat.
Mm. Och för du jobbar idag med sådana frågor?
Ja,
idag... Det kan vi säga på direkten.
Ja,
tala om vad du jobbar med idag. Bara så
jag är utbildad socionom och jag jobbar de senaste snart 15 år tror jag med att, alltså då professionellt, att hjälpa utsatta ungdomar som lever under våld och förtryck i hederns namn. Men det är inte bara det lilla, utan eftersom jag också är en medmänniska och har en humanistisk människosyn, så ömmar mitt hjärta väldigt mycket för utsatta barn. Och det spelar ingen roll om det är invandrarungdomar eller om det är etniskt svenska, utan det är liksom min ja, mina hjärtefrågor. Alltså att hjälpa ungdomar och barn. För att jag tror på att ska vi kunna förändra så kan man börja förändringen där.
Mm. Men när du säger så här, ni var så få då i er familj. Så du menar att du kunde bara leva friare som tjej därför att du inte hade fullt med släktingar som hade koll på dig? Eller,
ja.
Eller är det...
Ja, dels är det en viktig faktor som man inte får glömma. Det är ju att ju mindre av ens landsmän, desto mindre social kontroll för att hålla fast vid kulturkontexten, som jag brukar kalla det för. Som många vet, så främmande är skrämmande. När mina farföräldrar och många av mina landsmän, och det gäller inte bara oss turkar utan också andra etniska minoritetsgrupper, när man kommer till ett nytt land, då tappar man ju så mycket.
Då vill man hålla ihop också.
Och då måste man hålla ihop.
Ja.
För det är det enda man har kvar.
Mm.
Och för att inte glömma bort sina egna gamla traditioner och liksom sin religion och vad många andra bakar in i det. Och så att för mig och min familj var det ju liksom en möjlighet, i alla fall för oss flickor, men också för mina bröder och för hela min...
Hur många är ni i din familj?
Vi är 6 syskon, varav jag är äldst, och vi är 4, vänta, måste jag tänka här. Vi är 4 flickor och 2 pojkar.
Ja, för jag känner din lilla syster också. För jag var nämligen lärare på Nybna skola.
Vilken av dem?
Det var Kefser, tror jag.
Var det Kefser?
Ja, för jag tror, jag gick inte hon 2 år yngre än dig?
Hon är 1 år yngre.
1 år yngre, ja. För ni gick samtidigt på Nyboda.
Ja.
Ja.
Vi alla har gått i Nyboda och våra barn har också gått där.
Så det är mina barn också gjort. Och min syster också har gått på Nyboda.
Ja.
Fast när jag gick i skolan, då fanns det inte Nyboda. Så att då gick jag på föräldern.
Ja. Nej, men det är jätteintressant. Men dels det. Men sen tror jag också att det handlar också väldigt mycket om språket.
Mm.
Idag har vi liksom ett helt annat... alltså när det gäller den språkkunskapen. När jag då jämför med mina kusiner som bor ute i de här invandrarområdena, så är det en jättestor skillnad.
För de har gått i en skola där inte alla talar svenska.
Exakt, ja. Men också där det finns så mycket landsmän så att man har inte känt behovet av att prata svenska, utan man pratar turkiska. Och när man umgås så umgås man ju också med turkar. Mm. Alltså man lever i små kluster. Det är jätteintressant, för att när vi tittar på Rinkeby då, där mesta del av mina släktingar bodde, där finns det olika grupper, alltså som har bildat egna grupper, alltså den somaliska, den turkiska, den grekiska, väldigt, väldigt många. Och så att där, på så sätt har det också varit svårare, men sen också tack vare Tyresö kommun har också, till skillnad från de andra kommunerna, också haft mer resurser och möjligheter, alltså. Även om jag är född och uppvuxen på Granisringen, som många kan tycka liksom är, nu ska jag inte använda fel ord, det är inte slumområden. Men alltså
det tror jag inte, det har det aldrig varit. Va? Men det var kanske där de flesta med utländsk bakgrund bodde.
Ja, alltså det fanns, nej, men också inte bara det, utan det finns ju vissa områden i varje kommun som är, alltså där det handlar väldigt mycket om klassskillnader, kan jag vilja säga. Och Granisringen i många ögon var liksom ett socioekonomiskt utsatt område. Och det har ju funnits fördomar också mot det området. Men jag måste säga att idag bor jag i Krusboda.
Mm.
Och jag längtar hem. Granisringen är fantastisk.
Ja, för det är väl också väldigt bra lägenheter. Alltså, jag tycker de här lägenheterna på Granisringen är fantastiskt bra.
Ja, och också inte, alltså, lägenheterna är väldigt bra. Men det finns också en annan samhörighet. När vi pratar om mångfald för våra politiker, alltså kommunpolitiker. Vill man lära sig om mångfald, då ska man åka ut till Granisringen. Det är inte så långt. Och var där och vistas där. Och liksom, alltså jag tänker på somrarna när jag växte upp. Alltså det fanns, när man grillade, det var liksom, alla var inbjudna. Det spelade ingen roll om man var palestinier, eller om man var turk, eller om man var svensk. Mm. Så det var som ett kollektiv.
Ja. Och på Nybla skola var det var väl liksom alla möjliga olika nationaliteter.
Ja, det var blandat.
Det var väldigt blandat, ja.
Och man lär sig så mycket av varandra.
Mm.
Och det, alltså jag tänker apropå att jobba med fördomar. Alltså fördomar har vi ju alla. Jag har ju, hur många gånger har inte jag fått jobba med mina fördomar, och ändå så trodde jag om mig själv att jag är den som har minst fördomar. Men jag växte ju också upp lite isolerat från den etniskt svenska gruppen, trots att jag är född och uppvuxen här.
Men du gick i en klass, det var väl ganska blandat i din klass?
Det var ganska blandat.
Ja.
Men en stor del är att jag inte heller kunde integreras in liksom på det sättet i det svenska. Det var ju också för att jag levde i en hederskultur.
Mm.
Så att mitt liv var ju väldigt begränsat. Mm.
Det gick ganska bra för dig i skolan, va?
Ja, jag tycker det. Det gick väldigt bra. Men...
Och jag kommer ihåg det som en väldigt stark tjej liksom.
Ja.
En tuff tjej som vågar säga som det var. Jag uppfattar inte dig som liksom en någon slags förtryckt
Nej.
När du säger att du leder en hederskultur, vad menar du med det då?
Ja, alltså att leva i en hederskultur är att man är begränsad i sina livsutrymmen, i sina handlingsutrymmen. Man är väldigt mycket, det finns väldigt mycket förväntningar på dig som kvinna, alltså som flicka. Att socialiseras in i den rollen.
Säg konkret, vad menar du med det?
Jag kan säga så här för alla. Jag håller jättemycket utbildning och föreläsningar i hela Sverige. Mm. Och en sak som jag är väldigt noga med idag, det är att försöka avmystificera begreppet hederskultur.
Ja.
För att jag har också insett vikten av varför det är så viktigt att ta bort alla de här stigmatiseringarna av olika etniska och religiösa minoritetsgrupper med tanke på SDs framväxt,
ja,
som gynnas jättemycket av den här debatten.
Mm.
Samtidigt genom att vi också ser på den här problematiken med ett synsätt som att det är ett mystisk problematik i Mellanöstern och vissa delar av Afrika och Asien, så skapar vi ett starkare vi och dem. Alltså, medan om vi börjar titta och ha ett annat förhållningssätt och börjar prata om likheter istället för olikheter, så kan vi faktiskt bena ner det som händer i en hederskontext, som jag kan komma tillbaka till sen.
Men ge konkreta exempel på vad du menar så folk förstår.
Okay.
Vad menas med att du levde en hederskultur?
Det innebär,
när du var 15 år?
Ja, det innebär att i en hederskontext så finns det en syn på att kvinnor och män inte är lika värda. Det finns en bild av att kvinnor ska vara de som ska vara rena och ärbara. Allting handlar om oskulden, att kunna bevara sin oskuld och vara den här rena flickan som en dag kommer att ställa sig ut i äktenskaps marknaden, brukar jag säga väldigt ironiskt, men det finns en, alltså det finns en kritik där man har friare som kommer, alltså man följer gamla seder där flickan blir bortgift med en man som kanske familjen har valt ut och som sen ska leva för sin familj, alltså för helt enkelt en kvinna. En bra kvinna är den kvinnan som offrar sig för sin familj, för sin man och för sina barn.
Mm. Och så var det ju i Sverige också om man går lång tid tillbaka.
Exakt.
Så det är inte så, vi har ju också haft, om det är hederskultur så har vi haft en hederskultur, yeah, i Sverige också.
Ja, yeah, och det var precis det jag tänkte ta upp. Sen finns det ju skillnader. Till exempel att skillnaden här är ju att det är inte många kvinnor som blir mördade för att de har förlorat sin oskuld. Det är inte många flickor som blir könsstympade.
Nej.
Och det är inte många flickor som skickas tillbaka till sina hemländer där man tar passen ifrån dem eller gifter bort dem. Mm. Eller så skriver in dem i olika skolor.
Vad hände med dig? För du har en egen historia på det här. Kan du berätta lite mer konkret?
Ja.
Vad hände med dig?
Jag kan säga så här att jag det finns ju också grader på hur pass hedersförtryckt man är. Och jag kan ju säga att i vår familj så var inte det den starkaste graden. Där har inte skett några mord eller så. Utan det handlade om, det var att jag var väldigt begränsad och kontrollerad. Det vill säga att mitt liv kretsat sig kring hemmet och hushållssysslorna, ta hand om mina syskon och skolan.
Men du fick ändå gå på alla lektioner. Du var inte bjuden att gå på biologilektioner eller något.
Jag fick inte delta i sexualundervisningen.
Nej. Fick du gå på och simma?
Det fick jag. Men mycket var ju också för att min familj inte kände till. Liksom. Alltså, jag levde ett dubbelliv, som många unga flickor.
Visste du något om till exempel sex och samlevnad som man ändå har? För jag var NO-lärare på Nyboda. Och där var, det är en stor del att man talar om för ungdomar hur det fungerar. Så att man själv kan fundera på hur man vill ha det och skydda sig och allting sånt. Visste du någonting om det?
Nej, för det var nämligen så här att mina släktingar då som vi hade kontakt med, vi brukade åka ut i helgerna till Rinkeby, höll alltid på och hjärntvättade min mamma om att vad som än händer. De försökte i många år få oss att flytta dit till släkten. För de tyckte att vi skulle bli förstörda, alltså döttrarna. Vi barn kommer att bli förstörda genom att bo kvar i liksom ett etniskt svenskt område.
Ja, för då kunde ni röra er fritt på ett annat sätt.
Ja, och det de intalade mamma, det var just det här att det gick en diskussion om att på sexualundervisningarna så hade lärarna sex, alltså det var så här väldigt på låg nivå, men liksom så här, där man liksom uppmuntrade unga barn, unga flickor och pojkar till att ha sex, vilket inte har en sanning i det, men det ledde till att jag inte fick delta på sexualundervisningarna. Samtidigt deltog ju jag, men i hemlighet. Mm. Eftersom det är ju också så här att i en hederskultur så är det så att allting som händer inom familjen stannar inom familjen. Och en största skräck för de barn som, och familjer som lever i en hederskontext är ju socialtjänsten och myndigheter och kuratorer. Mm. Alltså vad som än händer får ni inte läcka ut. Nej, okay. Hur hemskt det än är.
Alltså för det är också en del av kvinnans frigörelse att man vet hur sex fungerar. Att man nej. Kan bli med barn eller någonting
nej,
sånt.
Alltså,
att man kan
det, sig. Nej, alltså, och det måste jag säga att om man tittar på min tid när jag gick i skolan och idag, och tittar på ungdomar idag, jag har ju egna barn, och då tänker jag så här, men gud, de har ju så pass mycket koll till skillnad från våran tid.
Så du visste inte speciellt mycket om
nej,
det?
Nej, jag visste inte så pass mycket.
Nej. Och, men vad hände med dig? För du har ju en väldigt intressant historia.
Ja, alltså saken är den att precis som många andra så socialiserades jag in i det här mönstret. Som du också nämnde, Ann, vi har likheter från, det här måste jag bara lägga in, för det är väldigt viktigt. Apropå likheterna, när jag är ute och föreläser så är det oftast den äldre generationen som förstår.
Som känner igen sig.
Och bara för att ta ett exempel, det är också viktigt att se hur synen på kvinnor var. Alltså innan vi blev ett industrisamhälle, när vi var ett bondesamhälle och levde ute och odlade mark. Så var ju...
Man behöver inte gå så långt tillbaka. Alltså även på 60-70-talet, de tjejer som blev med barn utan att vara gift. Det finns ju många där som... Alltså i vårt svenska samhälle som har haft precis samma, som har känt sig liksom som horor.
Yeah.
Alltså allt det där finns ju fortfarande. Så att det är inte så, det är inte 100 år sedan, men det är kanske 50 år sedan.
Ja, och vad bra. Så,
ja, då, så det då, finns ju ja. Även...
Så att, och det var ju jätteviktigt att jag skulle socialiseras in i rollen som så småningom kvinna. Och då är det inte viktigt för en flicka att ha en utbildning. För att hennes uppgift ska ju vara att, att ta hand om sin familj och finnas där för sin man.
Förstod du det när du var 15 år?
Jag visste att vi tror ju väldigt mycket på ödet och att ödet är förutbestämt. Det som intalades in i oss, det var att våra öden var förutbestämt. Men eftersom jag alltid har varit en nyfiken och faktiskt aldrig passat in bland mina landsmäns tänk, och det har jag fått höra många gånger också. Jag är den som går utanför järnvägsspåret lite och bildar mina, alltså går andra vägar. Mm. Och jag var väldigt nyfiken och insåg ganska tidigt att jag accepterar inte det här förtrycket av kvinnor. Alltså den här synen på att kvinnor och män inte är jämställda. Och då pratar inte jag om jämställdhetsdebatten i Sverige, utan jag pratar om bara att få välja sin egen utbildning, rätten till sin egen kropp, rätten till sina egna tankar, att inte behöva följa ett kollektiv som har satt ramarna för vad som är bäst för mig. Samtidigt som jag då brottades med de här tankarna så var jag också en väldigt lydig flicka hemma. Jag var äldst och jag tog hand om mina syskon. Jag socialiserades in och jag förstod också, jag kunde läsa av de sociala koderna. Mycket sades inte till oss, men vi växte in och vi visste vad som var tillåtet och vad som inte var tillåtet.
Men levde du olika liv då? För att
i jag levde ett dubbelliv.
Ja, för i skolan så var du som vilken unge som helst, kom jag ihåg.
Ja,
jag kommer inte ihåg dig som... Jag skulle aldrig kunna säga så att du levde i en sån kultur. Du var ju som vilken tjej som helst i skolan. Även din syster var ju det.
Ja, men det är också... För då hade ni inte kunskap om det här.
Nej, absolut inte.
Och jag kan säga att det är jätteintressant att du säger det. För att jag träffade en gammal klasslärare för... Jag vet inte om det var 2 eller 3 år sedan i centrum. Tyresö centrum. Och så kom hon fram till mig och så sa hon... Jag såg dig på tv. Och vet du vad, sa jag? Sa hon. Hon och en annan lärare var mina mentorer, klasslärare. Och så sa hon att vi förstod inte. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Vi förstod inte under vilket förtryck du levde. Mm. Vi kanske kunde stoppat den sommaren efter årskurs 9. Och tog sig ner till hemlandet och blev bortgift. Och kom tillbaka 1988 som gift kvinna. Och då var jag 15 år. Och vad hon menade då, det var att vi förstod inte. När du inte fick delta på klassfester eller klassresor. Utan du fick ju vara...
Jag tror vi var väldigt naiva. Tror vi var extremt naiva.
Ja, och så att hon bad ju om ursäkt. Men det som var så skönt för mig att höra. Och jag blev väldigt ledsen samtidigt som jag blev frustrerad. För det hon sa också att vi förstod inte. Men vi misstänkte att det var någonting som inte stämde. Jag vet inte varför vi inte agerade. Det är någonting som gör mig lite frustrerad. Men ändå har jag förståelse. Det är inte att jag är arg eller liksom så. Utan,
Jag tror inte vi pratar man
nej, men på den tiden
pratar vi ens om uttag hedning?
Nej,
jag kan inte komma ihåg att vi ens diskuterade.
Det diskuterades
så.
Inte.
Vi var på något sätt, alla var liksom, alla unga var lika.
Yeah.
Så det spelar ingen roll om man kom från Turkiet eller om man kom från Chile.
Det
kom ju väldigt många från Latinamerika till exempel som var på Nyboda.
Yeah.
Jag tror inte vi tänkte.
Nej. Och det är därför jag liksom har förståelse. Men jag har svårare att förstå idag när lärare blundar. idag med den kunskapen och med alla dessa mord som har skett i Sverige och med den massmediala uppmärksamheten, alltså där dessa frågor lyfts upp, finns det fortfarande ett problem där skolan blundar och sviker alla dessa barn. Mm.
Jag ska bara säga nu till nytillkomna lyssnare att jag sitter och pratar med, du får säga ditt namn så att det blir helt korrekt.
Zubeyde Demirörs.
Ja, som är en tjej som har växt upp i Tyres och bor i Tyres och kan väldigt mycket om det här som kallas för hedersrelaterat
våld och förtryck.
Precis. Och du jobbar på Fryshuset.
Jag jobbar på Fryshuset.
Och du berättar just nu om ditt liv som jag tycker är intressant. Så du åkte alltså ner till Turkiet. Visste du att du skulle bli bortgift när du var 15 år?
Jag visste inte att jag skulle bli bortgift, men jag hade hört lite och kände en oro och jag hade en ångest.
Mm. Hade dina föräldrar innan bestämt vem du skulle bli bortgift?
Nej, det hade de inte och det var inte planerat heller. Men det fanns en rädsla och rädslan som mina föräldrar och många andra föräldrar, invandrarföräldrar delar, är ju att man var så rädd för att ens barn skulle bli så försvenskade. Ja. För att när man såg, och det här är ju också när man inte känner till, när man lever så långt ifrån varandra, så fanns det oftast en stor bild om att svenskar lever utan heder och skam. Alltså deras döttrar är ute sent på nätterna, har relationer, har sexuella kontakter. Liksom, det var så frigjort och det passade inte in i våran kultur. Det passade inte in i den kontexten. Och den rädslan ledde till att väldigt många föräldrar tog ner sina barn och förlovade bort dem. Vissa blev bortgifta.
Mm. Men vad hände då? Du kom till Turkiet som en vanlig sommarlov.
Det var en sommarlov. Och
efter
årskurs 9. Och jag hade sökt till en gymnasieskola. Och det var gymnasieskola Östermalm. Och det var den nya handelslinjen. Och bara det var ju en jättestor krock för mig.
Du fick bra betyg också.
Jag fick väldigt bra betyg. Ja. Men det är också ett sätt för mig. Jag flydde in. Jag hade ju inget annat liv. Så att jag flydde in i böckernas värld. Men sen så åkte vi ner på det som kallades sommarlov. Och enligt våra sedvänjor då i den byn, så fort man kommer ner och bor utomlands så är man väldigt attraktiv. Jag sa tidigare marknad. Det är en marknad enligt mig. Mm. Äktenskapsmarknaden.
Men du blev inte sämre på marknaden bara för att du kom från Sverige då?
Tvärtom. Aha, okay. Vi som kommer utanför Turkiet och eller bor i ett europeiskt land och har ett europeiskt pass är alltid de mest attraktiva på äktenskapsmarknaden.
Därför då kan den man som du gifter med kan också komma hit då?
Det är det handlar om. Mm. Och då är det extra plus också om du dessutom är oskuld och har levt efter de traditioner och synsätt som existerar.
Så det går dina föräldrar god
exakt.
För att de talar om att du...
Ja. Ja, och när vi kom ner dit, då hade innan vi kommit, hade min farfar redan spridit i våran by om att min pappa kom med sina döttrar och vi var gifta vuxna.
Okay.
Och det som händer då enligt dessa traditioner är ju att det kommer friare. Oftast är det så att pojken skickar sina föräldrar. Till vårt hem var det oftast väldigt många familjer som kom. Och det var liksom som en köttmarknad. Alltså det var flera familjer som kom, som friade. Där varken jag eller pojken var involverad. Alltså vi fick inte se varandra.
Men hur reagerade du på det då? Tyckte du att det var roligt?
Liksom, jag äcklades. Jag tyckte att det var en sån hemsk kränkning. Och dessutom...
Du kände att det var en kränkning? För ibland kan ju unga tjejer känna att vilken uppmärksamhet jag får. Och jag får klä sig i fina kläder.
Och det är en fälla. För precis den bilden har många invandrarflickor som lever i en sån här kontext. Eftersom det är enda gången de blir bekräftade och sedda.
Ja.
Så att det finns en sån här Barbie-docka ideal. Liksom,
man är i fokus.
Ja, man är i fokus. Men för mig var det tvärtom. För att jag vet inte vad det beror på. Men jag tror jag alltid har varit det här lilla barnet som alltid analyserat världen.
Alltså, och du ville gå din egen väg.
Ja, och min dröm redan då var att jag skulle inte gifta mig. Jag skulle inte skaffa några barn. Utan jag skulle ut i världen. Jag skulle studera ut i världen och starta upp ett barnhem. Mm. För föräldralösa barn. Mm. Det var liksom min dröm.
Du har nästan kommit dit, ska jag tala om.
Ja. Och det är också jätteintressant varför hur det vändes till den riktningen. Och därför, alltså, jag älskade böcker, alltså, jag slukar böcker och allting jag har lärt mig har varit tack vare mitt intresse för böcker, det svenska språket, tack vare för att vi hade en bra integrering i den här kommunen.
Mm. Och dina föräldrar måste ju ändå ha släppt dig lite grann, de måste ju ändå ha låtit dig läsa böcker.
Ja, absolut.
Och plugga.
Ja, Det gjorde de.
Så de måste ju någonstans ha låtit dig, och det är därför jag säger, lite svensk.
Ja, och det är därför jag säger att apropå man ska prata om vilken grad av förtryckt så måste jag, kan jag säga att vi var de moderna turkarna.
Ja, ni var moderna.
Ja, ja, vi var de moderna turkarna till skillnad från mina kusiner och släktingar. De gav alltid oss som exempel om att vi var mer friare. Och det var väl det, därför kanske släkten hade ett större press på mina föräldrar för att flytta ut, för att tysta ner. Så att inte andra flickor också skulle se upp och vilja liksom gå sina egna vägar. Så att vi hade det väldigt bra. Men det är också som jag sa, tack vare för att vi har inte haft så många landsmän här.
Mm.
För det är också en sån här viktig grej i en hederskontext. Bor man i ett område där det finns väldigt mycket landsmän, det behöver inte vara ens egna släktingar, så är den sociala kontrollen så stark. Jag ska ge ett exempel ute i Rinkeby. Där mina kusiner har växt upp och där hela min släkt bodde, eller bor fortfarande. Det var en rektor i en skola, i Rinkebyskolan. Som, jag vet inte, det stod ganska mycket om han i media en gång i tiden. Och den här skolan vart ju en väldigt förebildsskola.
Jag tror jag vet vad du menar faktiskt.
Ja. Mm. Och den här skolan, den här rektorn kom till det här området och kände att nu måste vi hitta ett nytt sätt för att integrera barnen i skolvärlden. Han hade en jättefantastisk och bra idé. Jag hade till och med hört att han knackade på dörrar och involverade föräldrarna. Och det var jättebra. Men så under min yrkesroll när jag jobbade på Elektra så blev vi inbjudna till den skolan för att hålla heldags.
Tala om vad Elektra är.
Elektra är en verksamhet som jag är ansvarig för idag på Fryshuset, som jobbar emot våld och förtryck i hederns namn. Vi jobbar för mänskliga rättigheter och demokrati.
Mm.
Och vi har också en utarbetad modell, en metod som heter Sharafs hjältar och hjältinnor. Och Sharaf betyder heder i Mellanöstern och många arabiska länder. Där vi jobbar förebyggande med en förändringsarbete hos unga individer, både killar och flickor, där framförallt när vi startade projektet så var det fokus på Sharafs hjältar, där vi jobbade med att försöka förändra dessa macho-attityder. För att vi insåg att efter mordet på Fadime så skapades det väldigt mycket skyddade boenden och det var väldigt mycket fokus på stöd åt de utsatta offrarna. Och
man måste jobba med de värderingar som killarna
och
har.
Och Elektra då som verksamhet var faktiskt en av de första verksamheterna i Sverige som också inte glömde killfokuset. Där man också insåg att det är inte bara flickor som är utsatta i en sån här kontext utan det är också pojkarna.
Mm.
För att de socialiseras in till att bli de som blir förövare, till att ha dessa matcher.
Det finns tryck på dem också.
Ja, det finns ett tryck på dem också. Mm. Sen har ju debatten i Sverige diskuterats. Alltså, vi älskar i Sverige att så fort man lägger ner lite extra pengar och resurser på flickorna så är det så här, men killarna då, är inte de förtryckta?
Nu får du återgå så här, du var där på den där skolan så att vi bara knyter ihop säcken där.
Och vi var där i den skolan och när vi kom in till den skolan, det började med liksom när jag var i parkeringen och jag hade med mig en av hjältinnorna, för vi skulle ju vara där hela dagen så vi tog med oss både våra hjältar och hjältinnor. Och när vi kom dit till parkeringen så ser jag två stycken män sitta och de har tagit en stor plats. Alltså med hela deras kroppsspråk sitter de där på parkeringen och röker. Och jag hittar inte en parkeringsautomat så det första frågan är till dem är, jag skannar av dem, jag vet att det är mina landsmän. Jag frågar dem var parkeringsautomaten finns. Och det första de gör, de skannar av mig och så säger de, vem är du och vad gör du här? När jag hör den reaktionen, det första jag gör automatiskt, för att du vet när vi socialiseras in så sitter det så starkt i ryggmärgen. Du kan gå i terapi många år och jobba med dig själv, men vissa saker sitter så starkt. Så det första jag gör då utan att vara medveten, det är att jag tar min sjal och täcker.
Aha, okej.
Täcker vissa delar av min kropp. Och
direkt... För det är van att göra.
Det är just det här.
När du säger så här, du är jätteduktig på de här orden, socialiseras in, vad menar du med det ordet?
För att
det är
att lite socialiseras in i en hederskontext innebär att det finns sociala koder. Ja. Allt ifrån hur du uppför dig, hur du går, din klädsel. Du får inte ha för utmanande kläder, för då direkt får du stämpeln hora, en dålig flicka. Det handlar om också vilka du umgås med. Om någon ser dig att stå och prata med en kille direkt så blir det din...
Så direkt med den här frågan, så utan att du tänker på det så börjar du svepa
din kroppen. Ja, för dessa män var äldre än mig och jag såg deras pondus.
Ja.
De satt där som om de ägde hela skolgården.
Okay.
Det som hände då direkt efter det är att jag började själv uppmärksamma vad 17 var det jag gjorde.
Ja.
Och då säger den här hjältinnan som jag ser mig som sin ledare och så säger hon, Subeide, vad gjorde du nu?
Ja, hon såg att du...
Hon såg också. Ja. Men jag märkte alltså direkt efter den reaktionen så insåg jag själv i kroppen att det var någonting jag gjorde som var fel. Det är det här jag kämpar emot.
Mm.
Och då sa jag till henne, vet du vad, sa jag inser själv att jag gjorde någonting. Jag gick tillbaka till ett gammalt mönster. Och direkt så tog jag bort sjalen igen. Vi går in i skolan. Vi blev...
men när du gjorde det här, nu var det några år sedan när du var vuxen.
Det var några år sedan, ja.
När du var vuxen. Det här, ja. Vi pratar ju inte när du var jätteung.
Nej, utan det här var min yrkesroll.
Yrkesroll,
ja, precis. För kanske 5 år sedan.
Ja, exakt. Så ja. Du har fortfarande
det sitter i. Ja. Och det som händer då när vi kommer in i skolan så möts vi av en vaktmästare. Jag skannar av han, det är en man, också min landsman. Och vi frågar efter kuratorerna, för det är de vi ska möta. Och då säger han, vem är ni och vad är er uppgift här idag? Och då förklarar vi att vi ska hålla en workshop. Vi kommer in, vi blir bemötta av kuratorerna och vi utbyter vissa blickar. Där de här blickarna brukar säga allt. Där,
ja,
ja. Och sen så tar de in oss till aulan. Och när vi är inne i aulan, då ser vi en städpatrull komma. Och det är kvinnor, 2 kvinnor, också från min by. Mina landsmän.
Så känner du de här människorna eller känner du bara till dem?
Vi läser av, alltså vi ser direkt. Jag såg direkt att de var turkar och att de är från våran by.
Okej. Hur stor är byn?
Alltså sist för ett x antal år sedan så var det 13 000 invånare. Så hela byn har ju flyttat ut. Och de här kvinnorna börjar, när vi går upp i aulan, alltså när vi går på de här trappstegen, då börjar de skrapa på de här. Alltså de är så nyfikna. Aha. Det är en så social stark kontroll. För vi kommer utanför. De känner inte till oss.
Och de vill veta vad ni gör där.
Vad våra funktion där är.
Alla vill veta det.
Ja, och den här dagen i alla fall. Vi håller en aulaföreläsning. Sen delas vi in i olika grupper. Där jag under hela dagen, under lunchen också, när vi kommer in i matsalen, så ser jag ett gäng afrikanska kvinnor från Somalia. Och så ser jag turkiska landsmän även i restaurangen, i skolmatsalen. Jag kommer in på eftermiddagen till en grupp flickor och det finns väldigt många flickor från min by. Och då ställer jag frågan till dem. Jag talar om att jag har gjort en observation om att jag har sett väldigt mycket landsmän idag i skolan. Och min första fråga till dessa flickor är, hur upplever ni det? Är det här någonting bra? För att i min fantasi så måste ju det här vara det värsta som finns.
Du vet, allihopa kontrollerar tjejerna och har koll på vad de gör och säger och så vidare.
Och då säger en av flickorna, vet du Subeide, det här är det värsta som existerar. Alltså vi är så hårt kontrollerade. Inte nog med att vi är kontrollerade hemma. Skolan som ska fungera som en frizon, det enda arena dit vi kan vara för att få möjlighet att utveckla idéer, att utbyta i tankar, att kunna prata med det motsatta könet.
Det är någon som ser och någon som rapporterar.
Det räcker med att vi kommer hem. Det första våra föräldrar säger, vem var den där killen du pratade med? Vad gjorde du bakom skolans matsal? För att de rapporterar. Och då frågade jag, mot slutet av dagen så tog jag upp det med kuratorerna och sa, vet du att jag har uppmärksammat, jag har bara varit här under en kort tid och jag har uppmärksammat att ni har ett jättestort problem. Hur tänkte ni egentligen när ni tog in alla dessa, alltså den här personalstyrkan med en och samma grupp, alltså från samma by? Då säger de att ja, det här är ju också för att våra rektor hade en god tanke om en integrering, att också hjälpa de äldre att integreras.
Att få jobb och så vidare.
Och det första jag sa då, mycket fel enligt mig. Integrering på vems bekostnad?
För du hade, alltså när du gick på Nybo, du hade inte samma grej. Det var ingen som rapporterade vad ni gjorde.
Absolut inte.
Vet du vad, Subeide? Nu är en halvtimme slut. Jag tänkte så här, du ska bara få berätta lite mer om, för att du giftes bort.
Jag blev bortgift sommaren 1988. Och jag kunde dessutom ta hit min man tack vare för att vi i Sverige hade en lagstiftning som möjliggjorde att unga flickor på den tiden kunde bli bortgifta genom att vi hade en lagstiftning som sa att inga barn under 18 år får ingå ett äktenskap. Men har du en annan etnisk bakgrund och föräldrarnas samtycke så finns det vissa undantag.
Så du gifte när du var 15 år?
Den sommaren, inom loppet av 2 veckor, blev vi bortgift.
Och hur gammal var din man?
Han var 7 år äldre än mig.
Han var 7 år äldre. Och du valde inte honom själv?
Nej.
Nej. Och han kom med dig tillbaka till Sverige?
Han kom med mig tillbaka till Sverige.
Ja. Vet du vad? Vi gör så här, för att det här är jätteintressant. Vi fortsätter i nästa program och berättar om din fortsättning. Så låter vi den här halvtimmen vara, så alla liksom är jättenyfikna och är tvungna att lyssna på nästa program om hur gick det sen. För att det hände en massa saker sen dess. Så att, nu tänkte jag bara tacka lyssnarna för att ni lyssnar på det här programmet. Ni lyssnar på Tyres Radio 91,4. Mitt namn är Ann Sandin Lindgren och jag pratar med Subeide
Demirörs.
Ja, bra. Och lyssna nu också på nästa program som kommer efter några veckor när det här har sänts.